Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet ska handla om kommunstyrelsens ärendelista för augustisammanträdet. Och med mig har jag som vanligt Mats Lindblom och jag som ställer frågorna om vad de håller på med politikerna i huset. Jag heter Leif Bratt. Men innan vi börjar Mats så måste jag faktiskt säga att du har en glad kommuninvånare mitt emot dig. Alltså jag.
Jaha, okej. Okay. Varför det?
Jo, äntligen med stort Ä och N och A till alltihopa så har ni fräst upp vägbeläggningen vid Tyresö centrum där Bollmoravägen.
Okej.
Okay. Och jag gissar det för att ni gör det för att ta bort de här vallgravarna som har varit, alltså spår efter bilar.
Ja, just det. Ja, men det är väl ordinarie beläggningsarbete under.
Ja, men det har tagit tid. Och alltså, och det, jag ska inte säga alla bilister, men ett antal. Alltså, de kör ju ner i de här groparna. Mm. Och det stänker rätt rejält när det regnar. Mm. Så man har inte kunnat gått där. Så tack, säger jag.
Ja, varsågod får jag väl säga då. Ja. Då har vi bra planerat av kommunen.
Ja, så får jag hoppas på att nästa steg att lägga på beläggningen är i närtid.
Ja, det lär väl vara. Om man börjar ta bort den gamla så lägger man på en nyare snart.
Hörru, en annan sak det var här på vårkanten så var du rätt glad åt att ni hade återremitterat ett ärende därför att den här ekonomiska prognosen för 2019... Den var ni inte tillfreds med som politiker. Det var för mycket penningskvätteri. Hålla igen lite.
Ja, just det. Precis. Ja,
har ni fått något svar?
Ja, vi kan återkomma till det. Jag kommer att berätta lite om budgeten och ekonomiuppföljningen sen på punkt 3.
Okej, då tar vi det där. Ja. Då börjar jag med dagordningen istället. Ärendelistan. Punkt 1. Information om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Ja, det är förbundets chef då, Jens Möller, som kommer att informera om deras verksamhet här. Alltså Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, det är ett kommunförbund vi har tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Och de hanterar ju alltså, tillsyn och kontroll av verksamheter som kan påverka miljön och hälsan för människor.
Livsmedelsbutiker går de väl runt?
Och ja, och det är alkohol och tobak och de kollar våra enskilda avloppsanläggningar och sånt här. Det är varierad skara av saker de hanterar i alla fall. Men det här är en informationspunkt. Man kan säga att det här är en del av den här utbildningsinsatsen som sker första året i varje mandatperiod. För det finns ju många nya ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som behöver få veta lite om de här kommunala bolagen och kommunförbundet som finns.
Tillståndet i nationen.
Lite så, ja.
Mm. Tvåan. Information om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. Är det också utbildning?
Ja, det är det faktiskt. Det är så att kommunstyrelsen har ju ett arbetsmiljöansvar. Det kanske inte är självklart då när man tillträder kommunstyrelsen vad det innebär. Så därför så kommer en HR-specialist, alltså från personalavdelningen i kommunen, och informerar om vad som gäller för det här egentligen för kommunstyrelsen.
Och då ska jag säga att HR, det engelska, står för Human
Resources. Precis.
Ja, personalavdelningen på svenska. Mm. Okej, då kör vi det traditionella nu då, trean. Kommundirektörens rapport augusti 2019.
Just det här är ju en stående punkt med kommundirektörens rapport. Och han informerar här om övergripande frågor och sånt som är av vikt. Och sen är det förstås ekonomiuppföljningen. Det var det vi nämnde inledningsvis då. Och vi har ju nu en ny resultatprognos efter maj då. Och nu prognostiseras resultatet för 2019 och blir plus 40 miljoner. Och det är ju bra, det är visserligen 14 miljoner under budget, men det är ju liksom 60 miljoner bättre än förra året då vi gick 20 miljoner back. Och sen tittar man just på verksamhetsområdena så prognostiserar de ett minus på ungefär 6 miljoner kronor. Och det är inte helt lyckat, det ska ju gå jämnt upp det här då. Men vi ska ju komma ihåg att förra året så gick det minus 60 miljoner, så vi är nere på en tiondel än så länge i alla fall. Men året är ju inte sluten. Och den här prognosen är ju... Ja, den är i stil med förra egentligen, men man har ändå gjort vissa åtgärder som vi kan hoppas på lite förbättringar under resans gång här, hoppas vi.
Okej. Om man jämför med ett företag då, de har ju sådana här nyckeltal som soliditet och likviditet. Har kommunen någon sån här nyckeltal? Alltså den ekonomiska situationen, är den tillfylles eller är den skakig?
Nej, alltså den är ju inte riktigt tillfyllig. Alltså, vi nödgades ju höja skatten förra året för att dra in då ungefär 55 miljoner kronor. Om man tittar på årets resultat så ser vi att det verkligen behövdes. Utan den åtgärden hade vi sannolikt gått back även i år. Då. Nu har vi ju sjösatt en hel rad effektiviseringsåtgärder, men det tar ju en tid innan de ger effekt. Det brukar ju ta 1-2 år i alla fall innan man kan se stora effekter av det.
Ja. Vi ska inte vara oroliga i dagsläget i alla fall.
Nej, vi har kontroll över ekonomin, det har vi, men det behöver förbättras på sikt.
Okej. Okay. Fyran. Eller var det mer i rapporter?
Ja, jag kan ta lite mer saker och ting här som rör ekonomi faktiskt. Att kommundirektören har gjort en del strategiska förbättringar här. Han har ställt krav nu på att vi ska ha en periodiserad budget för 2020. Och periodiserad budget innebär att man inte bara har en årsbudget utan man slår ut den varje månad vad man förväntar sig utfall. Det kommer ju inte vara jämnt över året utan det beror på verksamhetens karaktär när utfallet kommer. Och det här kan ju tyckas vara en självklarhet för de som har jobbat lite med budget här i näringslivet och så, men det är ingen självklarhet för en kommun och vi har inte jobbat så här tidigare och det här borde väl införts långt tidigare egentligen, men det här kommer i alla fall leda till att vi får större möjligheter här att identifiera budgetavvikelser och korrekta motåtgärder mot det. En annan sak är att vi också inför en så kallad anställningsprövning nu. Och det har också med ekonomin att göra. Och det är det att när vi ska ny- eller återanställa personal då, administrativ personal i staber och stödfunktioner och så kommer det i praktiken att behöva kommundirektörens godkännande innan det här genomförs. Och som sagt, det är också för att vi inte ska dra på oss onödiga kostnader med hänsyn till det ekonomiska läget.
Ja, lite mer, vad heter det? Disciplin i ledet?
Ja, så kan man säga.
Okej, då hoppar jag till fyran då. Aktuella särskilda uppdrag står det bara kort.
Kortfattat. Ja, på sätt och vis är det här ett formalärende skulle jag ändå säga. Vi har ju alltså i förra kommunplanen, inte förra kommunplanen, vi har i kommunplanen för 2019-22. Då har vi valt att inte gå vidare med alla de uppdrag som låg som särskilda uppdrag under förra mandatperioden. Och det är inte för att de skulle vara dåliga eller felaktiga eller så, utan en del har blivit klara, andra har blivit överspelade eller inarbetade i andra uppdrag eller processer som vi har i kommunen. Så därför måste vi ta ett formellt beslut på att avsluta dem egentligen.
Okej. Femman. Ansökan om att nyttja samlingsanslag för förstudie, utbyggnation, snedsträck, ombyggnation, kommun, Kardemumman förskola.
Kardemumman förskola, ja precis. Ja, det handlar om att vi ser ett ökat behov av antal förskolplatser då på Kardemumman som ligger i Farmarstigsområdet då. Och för att titta närmare på det här, hur mycket som behövs, hur vi ska lösa det här, om vi ska bygga ut förskolan eller kanske bygga någonting nytt, så måste vi göra en förstudie. Och då finns det ett samlingsanslag för det, och ska man ta de pengarna i anspråk så måste man ta ett beslut i kommunstyrelsen. Och det här är 2,2 miljoner det handlar om.
Ja, det är lite formalia också kan man väl säga.
Ja, lite grann. Men det är klart, det är en politiskt ställningstagande att faktiskt satsa på den här förskolan.
6. Utökat investeringsanslag för markförvärv. Håller inte ni på att sälja mark?
Kommunen både köper och säljer mark.
Okay.
Så är det ju faktiskt i olika syften då. Vi har haft ett samlingsanslag på ungefär 10 miljoner kronor per år för att kunna köpa mark. Och det vill vi höja kraftigt här till 45 miljoner kronor. Och anledningen är att vi ser då ett antal markaffärer framför oss som vi vill genomföra under året då. Och den första kommer redan i nästa punkt då som kräver det här egentligen. Så vi kan ju ta det då.
Vill du ta att jag ska hoppa till 7:an?
Ja, du kan hoppa till 7:an då.
För den heter förvärv just då. Av Rundmar 1:35, Hellberga.
Ja, just det.
Är den här sportstugan det eller?
Ja, det är väl pub som hade den där från början tror jag.
Ja, första. Personal sommarstuga.
Ja, det är väl många tusenbor som känner till den här. De kanske har varit
festlokal.
Bröllop där eller 50-årsfest eller någonting. Ja.
Ja,
så är det. För ett antal år så såldes ju den då till en privatperson. Då. Men nu, och kommunen försökte köpa den i det läget, vill jag minnas. Det var den 5-6 år sedan. Nu kommer den ut på marknaden igen. Och nu har kommunen fått ett erbjudande om att köpa den här. Och det tänker vi oss göra då. För 15 miljoner kronor kostar det här. Och det här är pengar som vi kommer att få igen, vill jag säga. Därför att sen den var till salu förra gången har det ju kommit en ny detaljplan för Nyfors. Och det finns ett antal byggrätter på den här fastigheten som då kommunen kan ta i anspråk då. Antingen bygga själv eller låta någon byggherre bygga här va. Och det här passar bra därför att vi äger andra fastigheter i Nyforsområdet som vi också har tänkt bebygga då, där det finns byggrätter. Och då kan man göra ett större samlat projekt av alltihopa, vilket ger bättre ekonomi. Och på så sätt får vi igen de här slantarna. Sen finns det en liten spin-off av det här, det är också att vi hoppas kunna tillgängliggöra då strandlinjen här nere för Hällberga för kommuninvånarna. Sen är det så att själva fastigheten Hällberga, den är ju kulturskyddad egentligen, så den kommer finnas kvar. Men det kan ju aldrig bli en festlokal på samma sätt som tidigare, utan det blir någon annan tillämpning istället. Då får vi se vad det kan bli.
Då hoppar jag till åttan. Investeringsäskande för ombyggnad av regnbädd i Tyresö stadspark. Äskande, det är väl när man ber om någonting, va?
Man ber om pengar helt enkelt här. Och det man ska göra är att bygga om den så kallade regnbädden i stadsparken. Och regnbädd är inget ord som jag brukar använda till vardags i alla fall. Men det är väl den här, eller det är den här, det ser ut som en damm i lågpunkterna vid stadsparken. Där man kan förvänta sig att det finns vatten, vilket det inte gör.
Nej.
Och det är väl det som ska åtgärdas här nu, att man ska se till att det finns en vattenspegel i den här regnbädden. Och då måste man ha någon pumpanordning och så. Det här kanske borde ha gjorts från början egentligen, kan man ju tycka, i parken. Men det gjordes inte, i alla fall inte på rätt sätt, så att... Nu får vi hosta fram 1,3 miljoner för att lösa det här.
Ja. Då hoppar jag till nian. Arrendeavtal för bryggföreningen Vassruggen.
Vi har haft flera sådana här arrendeavtal för olika båtklubbar och bryggföreningar uppe sedan tidigare. Då. Och det här är ett till. Och det föranleds ju av att kommunstyrelsen under förra mandatperioden i april 17 beslöt sig för att höja arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar. Och nu när avtalen då förnyas så kommer det här nya arrendeavtalet träda i kraft. Då. Och det mesta av det här sköts på delegation, men vissa bryggföreningar har ju förändringar. Då, och i det här fallet så har man ett minskat antal uppläggningsplatser. Då. Och sen är man också en del av en omvandlingsetapp här, etapp 9, Ugglevägen. Då. Så det gör att man också får en gatukostnad som man ska betala för den här bryggföreningen.
Kan man säga att det ligger på delegation, sa du, delvis. Det är alltså på tjänstemannanivå då?
På tjänstemannanivå, precis. Men när det kommer förändringar i avtalen på något sätt, förutom avgifterna, så tar vi upp det i kommunstyrelsen.
Ja, men alltså tjänstemannen har ju fått ramar att rätta sig efter, så det är ju inte helt bara taget ur fel.
Nej, alltså grunderna för det här nya arrendeavtalen, det är ju fattat i kommunstyrelsen för 2 år sedan.
Tian. Uppdrag om måltidspolicy för Tyresö kommun.
Det här kommer då, ärendet kommer från ett av kommunstyrelsens utskott då, det här hållbarhetsutskottet. Och det är ett ordförandeförslag där som har gått igenom, som syftar till att ta fram ett förslag till måltidspolicy och att den då ska följa också barnkonventionen. Och huvudsyftet här är att vi ska säkra kvaliteten i samtlig måltidsverksamhet i kommunen i dagliga arbetet då.
Alltså, jag ser ut som en liten frågetecken, men har man inte alltid haft någon slags kvalitetssäkring? Vad är nytt med det, så att säga?
Ja, det är väl ett samlat grepp på det här. Man tittar lite på punkten här, så att det är självklart kanske som att man ska servera god mat med hög kvalitet och bra näringsinnehåll. Ja. Visst är det så, men det finns också andra aspekter, som att vi ska minska belastningen på natur och klimat, och vi ska ha lugna måltidsmiljöer, kanske för, ja, både på skola och eller omsorgsverksamheten då. Och att man vill se ett bättre samarbete mellan måltidsenheten och skolverksamheten också. Så det finns ett antal saker som är listade här.
Ja, okej. 11. Handlingsplan för trygghet och säkerhet. Säkerhet, hör att jag är från Stockholm, då tar vi det. Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.
Just det. Ja, det finns en lag från 2006 här som säger att kommuner och landsting, de ska liksom ha koll på det här med vad man ska göra vid extraordinära händelser i fredstid. Alltså, ja, när det går tokigt helt enkelt på något sätt, ja, i stor skala. Och sen också, man ska ha en höjd beredskap då för hur man ska hantera de här händelserna då. Och det här måste man då ha en handlingsplan, och den måste förnyas varje mandatperiod. Och det gör vi här, och det här är ett brett arbete egentligen. Det handlar allt från liksom vardagliga händelser, som att det kanske är mycket inbrott eller ficktjuvar i något område, va? Till att man ska skydda sig mot storbränder eller massiva elavbrott eller vattenavbrott eller något sånt där. Allt ända bort till en terroristattentat och sånt där. Så det är hela spektrat här egentligen.
Är det lite halvhemligt det här då? Jag tänkte om någon... Överdrivet, om jag nu har onda avsikter, då vill jag ju veta vilka motåtgärder ni tänker sätta in, eller?
Nej, det är absolut inte halvhändigt. Jag tänkte faktiskt hoppa en stund här i agendan för oanledning skull. För att jag tänkte ta upp en sak då, det är just det under kommunstyrelsens meddelanden, va? Punkt 20 där, va? Jag brukar ju nämna någonting.
Ja.
Jag tänkte just att just den här risk- och sårbarhetsanalysen man har gjort i Tyresö kommun är väldigt intressant läsning där. Den ligger ju till grunden då för bland annat den här handlingsplanen. Då har man liksom spånat fram allt möjligt elände som kan hända i kommunen och varför det i så fall skulle hända och hur ofta det kan ske och vad man i så fall ska göra för att motverka det och konsekvenserna av det här och förhindra att det sker då. Så det är liksom en lista med skräckscenarier egentligen. Jag tyckte att den var rätt spännande att läsa faktiskt.
Ska du läsa den eller ska du...
Nej, det får vara den göra själv tror jag. Men ja, det är inte hemligt alltså. Det finns mer handlingar
till. Så den som är intresserad kan gå upp och begära ut handlingen?
Ja, det finns på insyn så det är bara att plocka ut.
Så det finns på nätet?
Nej, jag ligger på nätet också. Så.
Aha, ja. Okej då. Då vet skurkarna vad de ska göra och inte göra för att inte åka fast. Du, får jag hoppa till 12:an?
Ja.
Okej. Svar på remiss från Södertörns brandförsvarsförbund av kommunalt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Ja, just det. Alltså, det är samma sak faktiskt. Det kopplar till, det är inte samma sak, men det har med samma lag att göra. Och även ett sånt här kommunförbund då, som Södertörns brandförsvarsförbund, de måste också ha ett handlingsprogram. Va? Och de har skrivit ihop ett och då vill de skicka det på remiss till kommunerna. Vi är en av kommunerna som ingår i Södertörns brandförsvarsförbund. Och det är samma sak här. De tittar utifrån sin synvinkel då, det brandförsvarsförbundet jobbar med. Så man vill skapa trygg och säker hemmamiljö med avseende på brand och sånt. Va? Och man vill ha effektiva räddningsinsatser och man vill klara av störningar i sin verksamhet då.
Har man mer, jag tänker det här, det sägs ju att det blir varmare och varmare och då ökar risken för skogsbränder och vi har ju rätt mycket skog här. Kan man se någonting där att handlingsprogram med skydd mot att man ser en risk att med ökade skogsbränder?
Ja, det finns med i den här risk- och sårbarhetsanalysen så har man mer klimat- och miljöaspekter också då, i scenarien. Det har man. Nu har jag inte läst Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsprogram i detalj då, men det finns säkert med där också.
Ha med det till nästa gång vi träffas så folk får reda på hur ni tänker. Du, 13. Södertörns utvecklingsprogram 2035. 2035. Alltså det är hur Södertörn ska utvecklas då fram till 2035.
Ja, precis. Det här är då... Alltså vi jobbar gemensamt med Södertörns kommunerna för att ha någon sorts utvecklingsvision för regionen då. Eller den södra delen av Stockholmsregionen då. Och vi har haft ett tidigare utvecklingsprogram som är 6 år gammalt från 2013. Då blickade man fram till 2030. Nu har man lagt på 5 år till 2035. Och då skriver man ihop det här och så skickar man ut det då till kommunerna då. Och det ska då beslutas i varje kommunstyrelse helt enkelt då. Och det här är för att främja då en infrastruktur som stöder hållbar utveckling. Det ska vara mycket gemensamma satsningar på utbildning, näringsliv och sen även funktionell samordning. Alltså, vi kanske egentligen behöver fler kommunförbund för att spara pengar och driva verksamheten effektivare, samarbeta bättre helt enkelt.
Vet man, ja nu har inte jag något bra projekt här på, jag tänkte där, jo, Stora hamnen i Nynäshamn, det var ju också någon slags utveckling. Hur mycket är kopplat till vad man gör i riket? Alltså jag tänker, det här är Södertörn, men vi har ju en omgivning också.
Ja.
Staten kanske bestämmer saker och ting. Vad vet man om det?
Jo, alltså det är ett av syftena med att vi går ihop här i Södertörns kommuner för att tala med en gemensam starkare röst och även mot staten. För att många av de satsningar som vi behöver på Södertörn innebär ju att det är statliga satsningar, alltså från Trafikverket till exempel då.
Ja.
Och då måste vi få gehör för det. Så på det sättet så fungerar det här utvecklingsprogrammet också som lite en lobbyorganisation kan man säga då, gentemot staten.
Mm. 14. Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.
Mm.
Vad är förtroendekänsliga?
Ja, det är lite knepigt här. Jag kan berätta vad det rör sig om det i alla fall. Det är att alltså, kommunens revisorer har bett då Ernst & Young att göra en granskning av de här förtroendekänsliga posterna i Tyresö kommun. Det är lite oklart vad det är kanske. Men syftet här är att bedöma då om det finns en tillräckligt bra internkontroll kopplat till hantering av kostnader för resor, representation, konferenser och sånt här. Man kollar helt enkelt om attestvägarna är korrekta, liksom att man inte attesterar sina egna fakturor och sånt här och att det är rätt personer med på representationen och ja, att det går korrekt till helt enkelt då. Och det visar att det gör det egentligen. Sen fanns det vissa brister kring dokumentationen då som ska åtgärdas förstås. Då.
Jag såg ett uppdrag granskning, halvrepris eller vad ska jag, om det här vägsaltet som var extremt dyrt.
Mm.
Och där stod ju Tyresö med på listan över kommuner som hade köpt in det här extremdyra vägsaltet som var vanligt vägsalt. Det var ju, kostade ju varje 20 gånger mer eller någonting.
Ja, jag vill minnas det.
Vad gjorde man åt det då här i Tyresö?
Jag kan inte svara på det just nu faktiskt vad vi gjorde åt det. Men det där är också en sån här sak. Det har ju att göra med att vi har en bra upphandling egentligen.
Och det var ju ingen bra upphandling.
Nej, det kan man väl säga. Det fallet var väl knappast det då.
Ja.
Men det där var väl någonting som, alltså Tyresö kommun var en av kommunerna. Det
Den
upphandlingen tror jag gjordes mer centralt på något sätt som vi hakade på.
Okay.
Men jag har inga detaljer kring det här faktiskt.
Okej, då hoppar vi till 15.
Mm.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2020, det är väl inte så intressant?
Nej, det måste ju bestämmas när vi ska ha möten, och det är bra att det görs med god framförhållning för alla de som är fritidspolitiker som man kan planera in det här.
Yep. 16. Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede. Och palliativ, det kan man väl säga, det är slutskedet det.
Ja, jag är inte så expert på det här, men palliativ innebär väl det liksom att man, ja, förr eller senare så tar det slut liksom.
Ja.
Det här är en första av tre motioner då som vi hanterar på den här kommunstyrelsen, och den här är från Sverigedemokraterna. Och den här motionen syftar till att de vill ha en palliativ vårdenhet i kommunal regi, alltså som är specialiserad just på palliativ vård, va? Och den ska vara skild från öververksamhet och bemannad med, ja, givetvis då kompetent personal då. Mm. Den här kommer att föreslås att avslås då, därför att alltså, vi har ändå kunskap om palliativ vård på alla våra vårdenheter. Motivet är väl egentligen det att vi inte vill flytta människor i livets slutskede, utan de kan få bo kvar på det boende de är vana vid då. Egentligen, i korthet kan man säga.
17. Svar på motion om att polisanmäla de ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott.
Mm. Det är ännu en motion från Sverigedemokraterna, och de vill utreda möjligheterna då för Tyresö kommun att kunna polisanmäla ensamkommande migranter, som man uttrycker, som har fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott. Det kommer att föreslås avslag på det här också. Det här har man faktiskt testat i andra kommuner, och det har resulterat i att antingen kommunen blivit JO-anmäld eller att man har fått ta tillbaks då de anmälningarna, eller att de anmälda faktiskt har frias då. Så det är ytterst tveksamt egentligen om en kommun då ska.
Men alltså, vem är det? Jag förstår jag det här rätt, att fått sin ålder uppskriven, man träffar Migrationsverket och sen bestäms en ålder med knäskålar eller tandställning eller vad det nu är för någonting. Det är ju någon svensk myndighet som har gett dem någon ålder.
Ja, just det. Alltså först så men jag antar att man kommer hit så får man ju kanske uppge sin ålder själv först då. Och sen om man har att det är tveksamhet kring det, så gör ju myndigheterna kanske en annan bedömning, och då får man ju rätta sig efter det, va?
Ja.
Och det följer ju kommuner också då. Men det kan ju vara så i vissa fall då, möjligen att någon får bidrag kanske som man sen inte ska ha då. Men det är ju tveksamt om det är en brottslig handling, utan det är väl mer.
Ja, men man har ju vid ett visst ögonblick haft en viss ålder,
ja.
Och då har man bedömts utifrån det.
Ja.
Och sen kommer man på med en bättre metod då.
Ja,
den här åldern stämde inte.
Nej, just det.
Men jag tog i hand om en flicka från Somalia.
Ja.
Hon hade ju knappt en aning. Hon visste ju inte när hon var född.
Nej.
År tror jag hon visste, men inte datum. Och det var inte något viktigt för dem att veta. Datum. Så hon fick ett datum av Migrationsverket.
Just det. Om det då skulle ha skilts eller ändrats då, så kan det ju knappast vara brottsligt för henne då, att inte veta sin ålder. Så att, men det är ingen framkomlig väg det här, skulle jag säga.
18. Svar på motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd.
Mm.
Försörjningsstöd, det var väl det vi kallade socialbidrag tidigare.
Så kan det vara, just det. Mm. Ja, det här är en motion från Moderaterna då, som föreslår ett antal åtgärder egentligen i syfte att ge skarpare krav då här för försörjningsstöd då. Man föreslår till exempel att man ska ha särskilda utredare för att motverka fel eller fusk då, att man alltid ska göra hembesök innan man beslutar om försörjningsstöd, att man, den som ska ha försörjningsstöd då måste ha ett obligatoriskt deltagande i jobbsatsningar och dylikt, och sen pekar man ut det man kallar för Solna-modellen då, och att Tyresö borde ha som mål att vara Sveriges lägsta bidragsberoende kommun, så att det är 2022. Men vi kommer föreslå avslag även här. Mycket av det här är liksom redan gjort. Hembesök finns i lådan, jobbsatsningar, de kraven finns redan egentligen. Det här med särskild utredare är i och för sig en ny grej då, men det är ju kostnadsdrivande, det måste vi anställa ny personal, och det har vi sagt tidigare att vi ska vara väldigt försiktiga med ekonomin då.
Kan man säga, finns det någon så här statistik idag på, sticker vi ut väldigt mycket när det gäller då försörjningsstöd till kommuninvånare?
Nej, inte alls. Alltså, vi ligger väldigt bra till här. Det här är någonting som vi under allianstiden var väldigt överens om att vi skulle satsa hårt på. Vi har ju fått ner då försörjningsstödet. Alltså, bidragsberoendet här är ju väldigt lågt i Tyresö kommun egentligen.
Ja, alltså min minnesbild var ju att alltså, försörjningsstöd, alltså pengarna i försörjningsstödet här i kommunen, det är ju jättelite. Alltså, det är, och de allra flesta... Det är ju väldigt få som har försörjningsstöd mer än 6 månader. Det är ju oftast tillfälliga.
Ja, just det. Det här är inte mitt specialområde heller. Men vi ligger väldigt bra till här. Och det här är någonting som var viktigt för oss under allianstiden. Och det är ju viktigt nu också. Va? Så det är ingen egentligen större politisk motsättning.
19. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen augusti 2019.
Ja, det är formalia. Det är beslut som fattas på delegation från kommunstyrelsen då av tjänstemän, det ska ju då redovisas fortlöpande till kommunstyrelsen, så att det är inget konstigt.
20. Kommunstyrelsens meddelande augusti 2019.
Ja, en lång lista på grejer, och det jag valde att ta upp den här gången var ju som jag nämnt tidigare då den här risk- och sårbarhetsanalysen. Men det finns ju mycket annat spännande att titta på här också för den som är intresserad.
Då hoppar jag till 21. Återtagande av beslut om ny granskning för detaljplan Tegelbruket etapp 11.
Ja, det här är lite rörig punkt. Alltså, vi har ju nödgats till att ta om granskningen för detaljplanen för Tegelbruket här. Va? Nu när den här andra granskningen skulle gå igång, då var det någonting. Det var någonting formellt här som var fel i handlingarna, så att man ville att ordförande för kommunstyrelsen då skulle ta ett ordförandebeslut så man kunde få ut den här granskningen. Nu visar det sig att av andra skäl så måste man ändå förnya den här granskningen, så att man tar tillbaks det här ordförandebeslutet, så kommer vi hantera ärendet på normalt sätt i stadsbyggnadsutskottet om ett par veckor istället för att få det här korrekt till slut då. Jag har gått lite troll i de här handlingarna faktiskt för det här detaljplanen.
Då tar jag sista punkten här nu då. Ärende 22.
Ja.
Effektiviseringar av politisk verksamhet. Det var en kryptisk sak.
Ja, precis som all annan verksamhet så ser vi att den politiska verksamheten behöver effektiviseras. Alltså vi har ju sett under flera års tid här att kostnaden för den politiska verksamheten i kommunen har gradvis ökat.
Det har vi tagit upp tidigare.
Ja, just det. Jo, det är inte så konstigt i sig i en starkt växande kommun. Va? Från med årsskiftet då, den nya mandatperioden, så har vi fått en ny nämnd, äldre- och omsorgsnämnden, vilket alla varit helt överens om då, och det driver förstås en del kostnader, man skapar en ny nämnd. Vi har också fått ett nytt utskott under kommunstyrelsen, det här hållbarhetsutskottet, och vi har fått fler ledamöter i bland annat kommunstyrelsen.
Jo, men man kan väl också säga, nu delar ni upp det i fler antal poster.
Ja, just det.
Men ärendena, alltså äldrenämnden, de ärendena har ju hanterats tidigare också.
Ja, det är riktigt. Men skapar man en ny nämnd så skapar man liksom en overhead, en extra kostnad just för att
driva
en
nämnd. Ja, det
köper
jag.
Ja, och det är fler ledamöter som ska arvoden och så vidare. Ja. Men det här är en del av den demokratiska processen då. Det finns ju en anledning att vi delar upp det, det är för att ha mer fokus på frågorna också. Och det finns saker som är lagstadgat. Vi vet att om 4 år då, till nästa mandatperiod, med allra största sannolikhet har kommunen fått så många invånare då, så att vi måste öka antalet ledamöter i fullmäktige från 51 till 61, vilket också kommer att driva kostnader då. Men det är ju så lagen säger, och det är för att säkra demokratin i botten då. Men vi måste ju vara effektiva med den här verksamheten. Vi har ju tidigare lagt ett uppdrag om att vi ska se över hur vi räknar upp arvoderna i förhållande till löneutvecklingen, för att inte det ska skena iväg då. Och nu går vi vidare med lite andra åtgärder då, lite mer konkreta på ett sätt då. Det är att vi ska använda lokalerna effektivt, va? Vi ska inte liksom sitta för utspritt sådär, va? Och det har vi lyckats ganska bra med egentligen. Jag kan ju säga som ett exempel då, vi liberaler, vi har ett rum i kommunhuset, och där sitter jag, politisk sekreterare och två stycken nämndordförande. Vi delar på det här rummet, alltså. Alla fyra då. Och det är ingen större skillnad med de andra partierna. Vi sitter rätt så effektivt egentligen. Sen finns det en annan sak man kan spara pengar på. Det är liksom det att man inte ska ha sammanträden oftare än nödvändigt. Det är ändå så att ibland så händer det att sammanträden har väldigt få ärenden. Och då kan det i så fall vara bättre kanske att antingen försöka tidigare lägga de här ärendet i förra mötet då, eller senare lägga dem. Då kan man minska antalet sammanträden. Då sparar man också pengar på. Det finns alltid en risk att det rinner pengar på konferenser och tillbehör och sånt där. Va? Vi ska minimera måltidskostnader, vi ska hålla till i kommunen, i våra egna lokaler. Vi ska använda skolmatsalarna för utspisning istället för catering. Då. Vi ska undvika övernattningar och så. Så det finns en del pengar att spara här också.
Ja, då, det var sista punkten det. Är det någonting fritt i hjärtat du känner att du vill tala om för kommuninvånarna?
Nej, det är roligt att det är tillbaka igen efter sommarledigheten och får köra igång igen.
Ja.
Det tycker jag är spännande. Ja. Vi har en spännande höst framför oss.
Då tackar jag för dagens information och så ses vi väl om en månad igen ungefär när.
Mm.
Dags för nästa sammanträde.
Det gör vi.
Tack Mats.
Tackar.
Ni har hört Mats Lindblom redogöra för ärendena på kommunstyrelsens augustisammanträde. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej då.